Hej och välkomna till avsnitt 93 utav Modiga Människor. Och idag ska ni få träffa Andreas Voss. Innan det så tänkte jag bara påminna om att kanalen finns på många olika ställen. På Rumble, Spotify, Podbean och såklart YouTube och på Facebook. Samt så har den en egen hemsida som heter modigamänniskor.se. Och det skulle göra mig själaglad om ni delar avsnitten vidare såklart. Sen så tänkte jag bara påminna om att kanalen är ju oberoende. Och det gör att den är beroende också av ert ekonomiska stöd. Och verkligen stort varmt tack till er allihopa som stöttar och finns med. För det gör ju att kanalen kan fortsätta. Men nu till dig, Andreas. Jag tänkte bara kort så här ta bort den. Hej, Andreas.
Tjena.
En kort presentation. Du är arkeolog. Säger man det ihop? Arkeolog, osteolog?
Nej, det är väl... Arkeo-osteolog kan man säga också. Eller bara osteolog eller arkeolog.
Marinekolog?
Nej, inte marinarkeolog.
Arkeolog, förlåt. Det är jag som har skrivit som en kratta. Marinarkeolog, ja, förlåt. Ja. Herregud.
Men på ideell basis då får man väl säga det. Jag sitter med i ideell förening som marinarkeolog. Sen har jag varit med och drivit ett projekt, inventeringsprojekt som marinarkeolog.
Men sen har du ju även producerat den här filmen som har vunnit pris nu. Vätten under ytan.
Ja, helt fantastiskt. I januari fick vi reda på det. Vi vann European Short Film Festival som bästa dokumentärfilm.
Det är ju jättestort, eller hur?
Ja, det var ju jätteskönt att få någon form av bekräftelse i all den här tystnaden vi möts av här i Sverige kring filmen. Så det var ett kvitto på att vi har gjort någonting bra här i alla fall.
Men du, berätta lite bakgrunden liksom till filmen. Det är ju ingenting man bara gör.
Nej, filmen den gjordes ju då för att kommuner, myndigheter och regering inte bryr sig om att inventera.
Förlåt, det prasslar lite. Nu kommer jag ihåg. Det var samma problem förra gången.
Ja. Right. Funkar det bättre nu då? Ska jag hålla i den?
Så.
Om jag håller i den så blir det bättre. Sådär. Nej, börjar vi om då. Filmen gjordes för att kommuner, myndigheter och regering inte bryr sig om att inventera eller kartera miljöfarliga utsläpp. Så på den vägen blev det. Alltså då fick vi en ideell förening då göra det här jobbet. Så då sökte vi pengar och fick pengar av en stiftelse för att göra den här filmen. Då. Bakgrunden till det var att vi hade med oss en del professorer och sånt här då, när vi ansökte till de här pengarna då. Och annat. Bland annat hade en geografisk mindre utredning i botten då, till filmen. Samt att den skulle även gå ut till skolor då, för undervisning i den här filmen. Så det har vi lyckats också. Vi fick ut den till SLA här som ger ut film till alla våra skolor i Sverige. Så de har, vad ska man säga, de har chansen då att lyfta den i undervisningen och ta fram den då.
Så mycket arbete bakom.
Ja, det var det. Det var nästan ett års arbete och två års till och med kanske. Ett och ett halvt år någonstans där. Som det tog att göra, producera den. Och under tiden vi gjorde den då så släppte vi en minut ungefär från ett av ställena här då. Utanför ett av pappersbruken då i Vättern. Och då tog ju alla tidningar plus SVT och Östnytt tog det. Och det blev liksom full uppståndelse kring det. Men sen när vi släpper en hel film så noll. Så det har varit märkligt med den här tystnaden då. Och i år är det ju valår som alla vet. Så vi vill ju ha upp det här lite och komma till debatt. Men den här debatten har inte kommit än så länge.
Nej, men frågan är om den kommer. Men jag tänker, men nu sitter vi ju här och jag tänker det är så här, helt fantastiskt att du, jag menar, allt det här arbetet har ju lönat sig. Och nu är det ju viktigt att sprida det här vidare. Men det finns ju en bakgrund, tänker jag. Där man börjar ju inte göra en film, utan du har ju en historia. Alltså någonstans så börjar du intressera dig för våra svenska vatten.
Ja, du tänker att vi kör hela, yes, som vi gjorde förra avsnittet här.
Det, ja, så vi behöver inte ta allt, men det är, jag menar, alla känner ju inte dig.
Till. Nej, just det.
Och jag menar, och det är viktigt, jag menar, du har ju ett brinnande engagemang. Du och jag har ju haft kontakt sedan förra intervjun. Så jag vet ju vilken omfattning av engagemang du har.
Mm. Absolut. Och, ja, mitt intresse började ju med marinarkeologi i Hanöbukten, då, östra Skåne, i södra Sverige. Och när vi var, letade efter vraken där, så hittade vi ju död fisk och bottendöd in på grundvatten. Så då blev man ju undrande, vad är det som står på, hur ser detta ut? Liksom. Det tog oss ett dygn ungefär att gå in och slå upp att du har två stora pappersbruk som släpper ut miljöförstörande ämnen vid kusten, och sen så att vi hade 34 reningsverk då, uppströms Helgå då, som rinner ut i Hanöbukten. Och då är även flera då i Mörrumsån som har avrinning från Växjö också, långt upp i Småland. Både Helgå och Mörrumsån. Och det är ju, men problematiken här då som vi såg, det är ju att det finns ingen som karterar utsläpp här i Sverige. Vi har ingen nationell databas där vi lägger in utsläpp och tittar på omfattningen.
Nej.
Och vi försökte hjälpa kustfiskarna och, med den problematiken och det som var nere i Hanöbukten. Men vi kom ingenstans. Och jag flyttade sedan upp och boende då bredvid Vättern då, söder om Vadstena. Så flyttar vi upp det här istället och tittar på dricksvattnet. Och det är exakt samma problematik, det är samma utsläpp. Och det är vårt eget här, vi kan inte skylla på någon annan. Och dessutom dricksvatten då, liksom, som vi förgiftar. Och där fisken innehåller så mycket miljögifter så att den ligger i toppen av förgiftad fisk, så ihop med Östersjöns fisk. Vilket är fruktansvärt hemskt. Va? Så därför började vi titta på det här då. Vi såg hur det såg ut kring pappersbruken ute i havet vid Östersjön och i Hanöbukten. Men att det finns då inne i inlandet då, i Vättern då, det är, ja, vad ska man säga, längst upp i avrinningssystemet. Var börjar Östersjöns problem? Är det ute i Östersjön eller börjar den kring alla de här utsläppen då, som plussas på nedströms tills det släpps ut i Östersjön? Och om man ska göra jobbet och titta på varför Östersjön är förgiftad, så måste man börja kartlägga allting uppströms för att få en uppfattning om hur vi ska sanera och samhällsplanera kring detta. Att inte göra det är ju fullständig galenskap, skulle jag vilja säga. Jag förstår inte vad de har hållit på med i decennier. Vi har provtagit på fisken, vi vet att den är sjuk. Vi måste lämna det här provtagningen på fisk och börja koncentrera oss på kartera utsläppen så vi kan samhällsplanera på ett vettigt sätt. Det är därför vi gjorde filmen. För fokus på det här karteringsjobbet. För Sverige som nation har inga statligt anställda dykande miljöinspektörer på heltid.
Men du, hur många människor är det som får sitt dricksvatten då från Vättern?
Ja, vad säger man? Det är ju minst 200 000, om inte 300 000 personer här runt omkring, säger man. Och sen så vill man ju bygga på det. Det är ju prat om att man ska lägga ledningar och att Stockholm ska koppla på sig på det här så småningom också. Va?
Så Stockholm också ska få dricksvatten där.
Det är tanken Örebro i första hand, uppåt där, och sen senare då Stockholm antagligen.
Men den här fisken då, som ni har tagit prover på. Hur, Är det en fisk som du skulle vilja äta?
Nej, jag äter inte bett någon fisken här.
Nej.
Men visst, det går väl bra kanske någon gång om året. Men jag hade upp med min syster här som var gravid för många år sedan. Och vi var ute och skulle äta. Och då fick inte hon äta fisken. De vägrade servera henne där på restaurangen. Och sa, nej, du får inte äta den tyvärr. Då. Men vi andra fick äta den.
Mm.
För att det är så mycket miljögifter i den. Det så jag fick upp ögonen för detta. Vad säger du? Tänkte, det kan man inte vara sant. Det här i inlandet. Men, ja.
Så att det fanns en medvetenhet om att fisken inte mådde bra?
Absolut, det är en begränsning. Man ska inte äta det varje dag, va? Eller?
Mm. Mm. Nej, men jag bara försöker se reaktionen där. När, ja. Där och då. Vi har ju någon sån här break, alltså någon sån här brytpunkt när vi bryter igenom och förstår att saker är
ja.
Kanske och, värre än vad...
Och sen efter vi hade gjort filmen, då, så, eller under tiden vi gjorde filmen, vad vi kom fram till var ju att också vi tittar på Munksjön som är en av de mest förorenade sjöarna i Sverige som ligger vid Jönköping och har sin avrinning till Vättern.
Mm.
Vi ville ta prova det här i då liksom. Vi vet att från ett avloppsreningsverk så kan det komma ut någonstans mellan 10 000 till 100 000 kemikalier plus tusentalet läkemedel. Och vi ville göra en undersökning där vi tittade på hur mycket kan vi detektera med dagens teknik.
Mm.
Och vi hamnade i chock utanför Sveriges största bolag då Alkontroll, de maxar ungefär 100 ämnen.
Mm.
Och Euro finns då Europas största provtagningsbolag. Ja, gör du en bredspektrumsanalys så handlar det runt 300 ämnen plus lite till 320-330 någonstans där hamnar man. Alltså och jämföra då med hur mycket som kommer ut. Det nytillverkas 100 000 kemikalier årligen.
Mm.
Vi vet inte vad som finns i vattnet. Vi kan inte provta på det. Vi är nere på promillenivå när det gäller att veta vad någonting innehåller. Vårt livsmedelsvattnet och dels fisken.
Mm.
Så då fick man genast tankar i huvudet och efter filmen. Liksom, ja, men här fungerar Livsmedelsverket då?
Mm.
Om de ska skydda oss liksom. När den där nere på promillenivå och veta vad någonting innehåller.
Ja, men där har vi Anna Hallén som jag har intervjuat. Hon fick ju en av hennes grejer har ju varit just Livsmedelsverket. Jag ska faktiskt intervjua henne nästa vecka.
Ja,
Ja. Hon, jag kommer inte ihåg om det var så att hon utbildade sig till dietist och insåg att det är uppåt väggarna. Men det är någonting hon har jobbat och kämpat för länge. Så att det du pratar om är ju en stor pusselbit. Liksom. Men det är så många saker. Det är vårt vatten. Det är den maten vi äter. Luften, jag vet inte. Jag har än så länge inte intervjuat någon som pratar om det. Men...
Nej, det är ju, vad ska man säga, det är ju samma sak där. Vi har inte karterat om utsläppen till luft heller. Det finns ingen nationell databas där vi lägger in utsläpp till luft, till land och till under vattenytan.
Mm.
Ska vi samhällsplanera kring de här grejerna så måste det göras en operativ insats där vi mäter in och karterar alla de här utsläppen. Mm. Istället då så hör vi talas om det här i klimathotet då hela tiden som är ett hot. Medan allt det här andra, det är ju en realitet. Det händer här och nu. Vi blir förgiftade, folk blir sjuka, folk får neurogenetiska skador, cancer. Vi dör av det här liksom, av utsläppen.
Mm.
Att inte kartera det är ju ja, man skulle kunna ge, jag vet inte vad man ska säga liksom, det är sanslöst skulle jag vilja säga.
Det nämns ju i filmen de här cyanbakterierna. Som inte är helt hälsosamma.
Nej. Det kan man väl lugnt påstå. Då har vi med en professor från Amerika, då, Paul Cox, då, som även är en svensk professor. Då. i etnobotanik då. Men där man har sett en koppling då till ALS, Alzheimer och Parkinsons då, av de här cyanobakterierna. Det är ett enzym då som heter BMAA. Och det anrikas uppåt i näringskedjan hela tiden.
Mm.
Och det går inte att frysa det, det går inte att koka det och det går inte att torka det. Liksom. Du blir inte
av. Så att jag, om jag kokar vattnet
du får inte
så, så får jag inte bort det?
Nej, du får i dig det ändå.
Okay.
Så även om du lagar maten och kokar det här BMA så ackumulerar du det i kroppen och när du fått en tillräckligt stor dos då liksom, så verkar det stänga av vitaminupptaget.
Mm.
Vilket gör att du får de här sjukdomarna och de här genetiska skadorna.
Och på vilka platser i Sverige finns det här?
Det finns ju nästan i alla de sjöar där vi har utsläpp. Och där du har algbildning så får du det här på sommaren då när det blir riktigt varmt. Mm. Hela Östersjön då, stora delar. För den här cyanobakterietillväxten är algbildningen så att säga. Men vi ser ju att den sitter, den börjar tidigt upp på vårkanten kring utsläppen.
Mm.
Och bakomliggande orsaken då att det trivs ju i de här kemikalieutsläppen. Så de här kanske hundratusentals kemikalierna som kommer ut bidrar till att bilda de här cyanobakterierna också.
Om jag frågar dig hur farliga skulle du säga att de här är? Jag menar, jag hör vad du säger, men...
Ja, det ställer ju en enorma krav på reningsteknik. Om du ska få bort det. När du väl har fått att det bildas. För det lägger sig sedan på botten. Sen äts det av de mindre djuren som äts av de större. Du får upp det hela näringsteknik. Sen äter vi det. Va? I sista ledet vi får den största dosen då, så att säga. Ju mer vi äter, desto större chans att det utvecklas något. Om du har då en sjö då där du äter fisken som, och du har de här cyanobakterierna varje år återkommande hela tiden.
Mm. Så vad gör du själv, Andreas? Hur, jag antar att du också har vatten från Vättern.
Ja, vi har ju egen brunn här.
Ni har egen brunn, okej. Okay. Ja.
Men jag destillerar den då för man kör ju ut rötslam på åkrarna runt omkring kanske.
Mm.
Också och där det tränger ner till grundvattnet.
Mm.
Så, och eftersom vi inte kan provta på riktigt vad som finns i vad så vet vi heller inte i hur stor omfattning grundvattnet är kontaminerat.
Mm.
Utan det brukar handla om ett 50-tal ämnen man tar och tittar. Har du till exempel förhöjda halter av fluor och sånt där, då kan man ju misstänka att du är trängt ner då, att det är fluor från tandkräm och annat som har kommit ut och kommit ner. Så då får man börja tänka om, va? Utan har du detektion på flera ämnen, då kanske det är ännu mera saker i det. Va?
Mm.
Så när vi tog då, till exempel i Munksjön, då hade vi detektion på 300 ämnen där. Så det är bara, då kan man ju tänka att det är ju bra mycket mer. Du har ju också allt det andra där.
Men hur kommer det sig att man inte kan göra bättre provtagningar? Alltså, så är det så att det faktiskt de facto inte går? Eller har man inte teknik? Alltså, så här, vad, eller är det ingen som vill bidra med tekniken? Jag bara försöker förstå.
Ja, vi har försökt att titta på det med, vi är med att undra. Jag gjorde en artikel här som kom för ett tag sedan, som kom ut i en av e-tidningarna här, öppet brev till totalförsvaret. Då.
Mm.
Ja, nu tappar jag tråden där, vad var det jag skulle säga?
Vid provtagningar.
Så, ja, just det.
Ja, precis.
Ja, aj fasen, jag tappade det igen. Då.
Ja, men det... Jag kör igen.
Ja.
Nej, men jag tänker att på många områden så är vi ju väldigt... alltså så finns ju väldigt, väldigt avancerad teknik.
Ja, just det.
Nej, så att det förvånar mig.
Jag kommer ihåg när jag gjorde den här artikeln. Alltså, så det var en kompis som sa till mig sen. Han hade kollat upp lite. Va?
Mm.
Det visade sig att SLU, då, Sveriges lantbruksuniversitet,
okay,
faktiskt hade Nu försvann du här.
Ja, jag hör dig. Jag vet
du
inte
hör mig, va?
Ja.
Jag fortsätter i alla fall då.
Mm.
Nej, de har börjat titta på detta då, de sista åren efter vi hade gjort filmen då, 2019, så hade de gått in och kunnat detektera då 20 000 ämnen. Men det hade tagit ett år att få fram dem ungefär. Då. Det tar väldigt lång tid och det går sakta.
Mm.
Men varför vi gjorde filmen är att vi vill sätta fokus på detta. Politiken måste förstå att vi måste i kapp med provtagning för att veta. Även om vi stoppar utsläppen så måste vi veta om vattnet är rent eller inte. Eller vad fisken innehåller.
Mm.
Det här går inte längre liksom, så som det har sett ut.
Nej.
Alltså det är så lätt. Jag tycker det här är så enkelt. Va? Alla har ju gått en kurs i kanske, eller många av oss, i hjärt- och lungräddning. Det första man gör när man kommer till en olycksplats, det är de tre benen. Bedöm läget, behandla och begränsa skadan.
Mm.
Men vi då i Sverige, vi kan inte ens bedöma läget för vattenvården. För vi kan inte provta. Det finns ingen operativ personal som kan dyka och titta under vattenytan. Och vi lägger inte in någonting i någon kartdatabas. De här tre grejerna, det är grundkriteriet för att kunna bedöma läget så vi kan komma vidare och planera kring det här. För var ska vi sätta in åtgärderna? Vi har en viss påse pengar då, våra skattepengar då. Var ska vi sätta in det till saneringen? Det är helt meningslöst att kanske börja vid kusten någonstans, utan börja i dricksvattnet är väl bättre. Mm. Och få upp det på kartan så vi kan börja se omfattningen på utsläppen.
Mm.
Prioriteringsordningen måste vara A och O i detta. Va? Och just nu när man tittar på politiken och det som skrivs i media, så är det ju bara det här klimathotsnarrativet som får komma till tals hela tiden.
Mm.
Och det är ju något imaginärt, ett hot i framtiden. Vi måste börja prioritera som man gör på akuten. Akutläkaren, vilken av, ska man titta på det här de resonerar idag, så är det precis som att akutläkaren han står på akuten. Det kommer in en kille med skadad fot och en kille med liksom kniven i halspulsådern. Och den här akutläkaren, han prioriterar ingen. Han går ut utanför akuten och tittar upp i himlen, tittar på vädret och står och stirrar på ett framtida klimathot.
Mm.
Det är ju sanslöst.
Mm.
När de här stora utsläppen pågår dygnet runt från våra städer, från vår industri, till luft, till land och till under vattenytan. Inga strategiska insatser görs för att kartera något eller stoppa något. För det enda vi håller på med det är att plocka plast och sopsortera i princip.
Ja, och nu... Alltså jag köper aldrig plastpåsar längre på...
Nej.
Passaren, för att de är så löjligt dyra. Men det var ju, ja, jag bara så här, brukar titta ibland så på matvarorna. Så även om det som är ekologiskt, alltså 90% är ju inplastat. Och sen ska jag då köpa en plastpåse som jag väljer att inte göra. Sen var det för inte så länge sedan, så var ju alla papperspåsar slut. Så, ja.
Ja.
Och då sa jag men det är alltid så bakvänt och de bara försöker få oss att titta på andra saker. Jag vill bara flika in en kommentar som vi fick innan jag la ut reklam för dig här. Och så var det någon som skrev att våra dricksvatten känns inte som någonting som är så prioriterat, eller som jag väljer att prioritera. Jag kommer inte riktigt ihåg hur personen skrev att den här miljöhotet är så pass mycket viktigare. Men jag tänker så här, vad kan vara viktigare än det vi dagligen får i oss? Så tänker jag.
Precis. Mm. Ja, men så resonerar vi med. Va? Men visst, det som du säger, det här eller miljöpolitiken har ju gått ifrån att handla om de här miljöförorenande utsläppen i stor skala till att börja handla om det här klimathotet.
Mm.
Och klimatet är det sista i utsläppskedjan som blir påverkat.
Mm.
Vi måste ju börja titta längst upp i den utsläppskedjan här, av det som vi blir sjuka här och nu och som tar död på naturen i närområdena.
Mm.
Som vi måste stoppa och kartera och lägga in. Jag ser ju inte, det är inte ett enda land som har karterat sina utsläpp till luft, till land och till under vattenytan i någon nationell kartdatabas. Ändå sätter de upp de här Agenda 2030, IPCC, alla de här liksom, och alla pratar om klimathot och koldioxid.
Mm.
Och det ska komma skatt på koldioxid. Jag menar, ska man, jag vet inte vad jag ska säga om det är koldioxid. Alla växter på planeten behöver koldioxid för att leva. Mm. Annars får vi inget syre. Ska man inte prata om det som är giftet här i detta? Och det är ju förbränningsmotorerna. Och det, är ju, det bildar då dioxin. Det är dioxinet som är förorenande och giftet.
Mm.
Inte koldioxiden som släpps ut. Jag kan gå med på att man tar en dioxinskatt på förbränningsmotorerna. Men att liksom sätta en skatt på koldioxid, ja, det är ungefär som ska vi ha skatt på syra med snart. Eller?
Mm.
Jag menar, det är ju helt sanslöst.
Mm.
Vem har tänkt ut de här grejerna? Liksom? Vem? Det är, de rånar oss, skulle jag vilja säga.
Ja, men jag
förstår tanken. Va?
Mm.
Men för mig så handlar det här om prioritering som har varit och tittat på hur de här utsläppen ser ut. Och jag tycker det är helt vansinnigt. Vi måste börja prioritera ordentligt.
Mm.
Hela den klimathotsgrejen, det är ju en, ska man säga, en kuliss. Tittar du bakom så finns det ju ingen realitet.
Mm.
Var är de operativa insatserna? Hur länge ska de hålla på i 20 år till och prata klimathot? Och det är inga operativa insatser sätts in liksom.
Mm.
Vi blir förgiftade, vi dör, våra barn blir förgiftade. Det gör mig heligt förbannad, kan jag säga. Liksom. Som har ändå suttit som tjänsteman på kommun i 6 år som kart- och mätningsingenjör.
Mm. Men vad tror du, Andreas? Vad tror du att, alltså, så här, vad, det är svårt att svara på, men vad tror du att det beror på? Jag menar, det är ju ändå... Det är ju ganska... Eller ganska, det är ju så allvarligt så att...
Ja, jag vet inte. Jag ska säga, jag tror inte det är... Först tänkte jag att det var samhällsidioti. Att det inte... Jag har liksom lämnat det.
Mm.
Det blir ju rätt så klart när man tittar på dina övriga intervjuer här. Då, liksom, Olle Johansson, professor, hållit på i decennier. Slagits för... Ja, om strålning, gränsvärdena där. Där inte strålskyddsmyndigheten är ju inte i kapp med gränsvärdena.
Mm.
Vilket jag själv har sett sedan 90-talet. Jag är även utbildad elektriker från början. Där vi gjorde specialarbete om elektromagnetisk påverkan på människan. Och kor och annat som inte kunde få avkomma som gick under starkströmsledning. Alltså.
Mm.
Då var man in, vi var väl ett av de första länderna här i Norden i alla fall där det var ställverksarbetare som fick den här strålningen klassad som arbetsskada. De fick cancer och leukemi av det då. Så det var 94-95 där som det hände.
Så vad har hänt sedan dess? För att idag så är
då jag skulle komma till då. Då låg ju gränsvärdena kvar sedan 70-talet.
Mm.
Som Royal Society en gång hade satt upp de här strålningen då. Och det var 20 år senare då som jag höll på med det. Och nu är vi ytterligare 20 år till. Och Olle Johansson, han säger ju fortfarande att det har inte hänt någonting.
Nej.
Man kan gå in och läsa då på Strålskyddsstiftelsen som en ideell förening. Då. Eller jag vet inte riktigt, en stiftelse är det ju.
Mm.
Men där de granskar och gör omvärldsbevakning då. Men vi betalar ju skatt till Strålskyddsmyndigheten. Varför lägger inte de ut samma grejer?
Mm.
I min profession som kart- och mätningsingenjör fick jag gå in och titta på varför veta vad som hände i övriga Europa kring de här master och annat. Kunde jag gå in och läsa på Strålskyddsstiftelsen? Men jag kunde inte gå in på Strålskyddsmyndigheten och läsa det.
Mm.
Det är med bara, okej, vi betalar skatt. Ska inte det funka? De har musklerna. Ska väl inte liksom privatpersoner sitta och göra... Vi är med privatpersoner som har gjort den här filmen. Varför ska vi göra det? Ska inte det här fungera? Ska inte pengarna vi betalar i skatt? Ska inte det göra att vi har dykande miljöinspektörer som granskar vår vattenvård? Vi har poliser på fältet, lantmäteriet och fältmätare. Skogsstyrelsen har skogskonsulenter som granskar vår skog. Jag menar, vem kollar under vattenytan? Vem gör de operativa insatserna? Vem karterar utsläpp?
Mm.
Jag ser det som en kuliss, eller det klimathotet, så länge de inte gör några operativa insatser. Och det klimathotet, det blir ju till slut en realitet om vi inte karterar utsläppen och börjar samhällsplanera kring dem.
Mm.
Så det är bara lite som en tom kuliss, och ju längre det man håller på, desto längre kommer vi från att göra några insatser. Jag förstår ingenting. Jag förstår absolut ingenting av det.
Mm.
Jag tror inte många där som reflekterar, för vi blir bara korvstoppade med det här narrativet ifrån media konstant. Och våra tjänstemän får ju gå då, utbildning i det här Agenda 2030. Då. Alla cheferna gick det på kommunen. Har hållit på i flera år. Om det här klimathotet hela tiden.
Mm. Ja, men det är så många saker parallellt här. Och allting, det går ju liksom hand i hand. Jag fick en fråga här och jag bara, den passar så bra in i det här. Vad innebär att man dricker vatten från plastflaskor? Så det...
Ja.
Mm.
Ja visst, vi behöver tillbaka till glasflaskorna kanske. Så vi slipper få i oss de här ämnena som inte är så bra för oss.
Mm.
Och det gäller ju hela livsmedelsindustrin med. Och där man sätter bara ökar ju.
Mm.
Kontamineringen. Och även då, vi lagar ju all mat i vatten, men det ska kokas och så här ju.
Mm.
Och vi vet ju inte hur stor procentandel, hur rent det är.
Mm. Men om vi bara liksom pratar kring vatten, så tänker jag, alla borde ju ha en vattenrenare hemma. Så.
Ja, är man orolig så kan man ju lätt införskaffa en sån. De går på ett par tusenlappar och du får destillera. Och då destillerar man ju bort allting i det. Va?
Mm.
Och då får ju kroppen också en chans att tömma ur alla de här toxiner och sånt här som man har.
Mm.
Vi är ju gjorda för det, va? Att dricka rent vatten från början. Så kroppen där fungerar. När vi höll på med filmen så gick jag in och tittade lite. Det var en amerikansk sida som handlade just om destillerat vatten. Vi hade ett 40-tal läkare där som hade druckit det i decennier. Destillerat vatten, och pratade om fördelarna då.
Mm.
Att helt plötsligt drack du det då i 9 månader ungefär. Alltså, helt plötsligt så började rynkorna går tillbaka, hårfärgen kom tillbaka då på de som var pensionerade och sånt här då, lite grann. Då. För kroppen hade helt plötsligt tid att börja reparera sig själv. Inte bara ta hand om de här toxinerna.
Mm.
De jämförde det med att det var som en sopbilen kom förbi ungefär. Att du kunde tömma ut allting i det här destillerade vattnet. Och alla cellerna kan tömma sig när det vattnet går genom kroppen. Dricker du mineralvatten och sånt där, sa de, ni får själva undersöka det. Jag bara läste vad de sa då, liksom de här läkarna. Att dricker du mineraltillsatsvatten och sånt där, så är det liksom inte naturligt för oss heller på viss sätt. Det sätter sig också ihop med toxinerna istället för svåra att skölja ut.
Mm.
Utan vi kan bara tillgodogöra oss mineraler som har passerat växtriket och så. Hur står de då? Jag vet inte om det är sant. Ingen aning.
Men vatten. En ganska stor del av våra kroppar består ju av vatten. Alltså, det är
vårt livsmedel. Vi måste ha det för att överleva.
Mm.
Det är det mest basala.
Mm. Och då tänker jag på den här prioriteringslistan som du pratade om. Ja. Och läkaren som står där ute och tittar. Ja, ut på himlen. Akutläkaren Så ja. Tänker jag bara att han borde ju prioritera annat först. Och jag menar någonstans våra politiker, frågan är, de kan ju inte vara ovetande om detta. Det har jag svårt att tro.
Många är nog det tyvärr. Mm. Jag kan bara gå till mig själv. Innan jag började med detta, då var det 2014 då. Så var jag så naiv i min tro, så att jag tänkte att bor du i en storstad där du spolar ner i toaletten, ja, det gick till reningsverket och det var det som kom i kranen sen, det var det vi drack liksom. Att vi renade det så bra så att vi drack det. Och det gör vi också kanske då, men det är bara det att det är inte renat så att säga. Utan det släpps ju ut i våra vattendrag och sjöar och dricksvattentäkter. Och det är ju inte rent någonstans, va? Utan det här ju handlar ju om sorteringsverk, då är reningsverken. De är inställda till bort kväve och fosfor som en gång i tiden ledde till övergödning. Men det tar ju inte bort alla de här kemikalierna och läkemedlen. Mm. Så vi har byggt in oss i någonting som inte fungerar.
Nej, men jag tänker också på att i Sverige så finns det en sån fortfarande... Kanske inte av er som tittar då. Så mycket en övertro på myndigheter. Men rent faktiskt så. Innan den här så kallade pandemin. Så hann vi bo ett år nere på Mallorca. Och så bodde vi en tid inne i Palma. Och där luktade ju vattnet hemskt. Alltså det luktade verkligen. Du kände dig. Alltså så här, jag kände mig. Nästan smutsig när jag hade duschat i det vattnet. Så att när vi flyttade till en lägenhet där vi trodde att vi skulle bo en längre tid, så tog vi faktiskt dit och införskaffade ett riktigt reningsverk. Så. En superduper avancerad historia. För att jag tänkte också på just det här att hålla på och bära plast och vatten och
ja. Men det är ju inte bara på Mallorca, utan det räcker ju man åker till Olshammar här då, i pappersbruket.
Ja, men precis.
Hela det samhället stinker liksom av veken. Där den här metangasen går upp. Och när vi dök i det, det luktar ju fortfarande slangarna och sånt här då från när man började dök, så som det luktar. Det sitter kvar i dräkt och i plasten. Jag menar, det är ju det är några år sedan nu vi var där. 2018.
Ja, men det är svårt att sitta och lyssna. Men med den informationen, jag har ju lärt mig ganska mycket om vatten sedan vår första kontakt. Och känner bara att det är så orimligt det här. Det är så orimligt att det här inte är liksom en av de tre viktigaste punkterna. Alltså vi har ju ganska mycket tycker jag att jobba med. Men jag menar vårt vatten. Det är en sån otroligt basal sak.
Absolut. Jag ser ju ingen annan väg framåt än att göra den här liksom, nationell kartdatabas. Lägga in allting. Och som jag sa i förra programmet här. Du har ju andra myndigheter som faktiskt fungerar bättre då. Som Lantmäteriet och SMHI och SGU då, där de har gjort en kartdatabas då, hur allt vatten rinner i Sverige. En fantastisk kartdatabas, även grundvattnet, vilken riktning det har då. Jag var på uppstartsmötet för det här då, och när de lanserade den, och där brandkåren hade fått testa på då, där man fingerat då, att de hade någon lastbil, tankbil som hade vält, och du kunde följa kontamineringen nedströms. Så de har ju byggt skelettet, men vi skulle kunna lägga in alla våra avloppsreningsverk, alla industriutsläpp, alla igenlagda soptippar, det är tusentals då, som läcker lakvatten. Och så vidare, alla försvarets dumpningar i den här, va? Och följa kontamineringen och se hur mycket av alla de här avrinningssystemen, hur mycket de får ta emot. Samhällsplanera kring det på ett vettigt sätt. Va? Och sen även lägga in i den här kartdatabasen då, från personuppgift som vi har från Skatteverket, vad folk har dött av. har de dött i cancer och neurogenetiska skador, så kan vi lägga in och samköra det. Få upp hotspots i kartan liksom.
Mm.
Har det med det här, ska vi bo, ska vi agera på vissa ställen? Var ska vi sätta in åtgärderna på ett vettigt sätt?
Mm.
Alltså det här är ju inte något konstigt. Mm. Det är alltså svårt att förstå.
Nej, men det borde ju finnas ett intresse verkligen. Det här är ju någonting som...
Ja, nu har vi varit och föreläst för politiken då på kommunnivå. Mm. De lovade att ta det till riksdagsnivå och en debatt i riksdagen. Men det har inte blivit något av det. Lovade de 2019 hösten.
Mm.
Jag har inte sett något har hänt än så länge.
Nej. Finns det någonstans i Sverige som vattnet ser bättre ut?
Ja, men det gör det. Alltså, det här är ju, man kan inte bara... Vi generaliserar ju såklart.
Ja.
Men det är väl klart att vissa sjöar är ju friskare än kanske andra. Där du inte har så mycket utsläpp och sånt här. Va?
Mm.
Norra Sverige kanske det är mycket bättre. Där vi inte har de här större städer och sånt. Har du mindre städer så är det mindre utsläpp och så vidare. Och även Vättern, det ser inte likadant ut runt hela Vättern heller. Va? Det är ju mindre och större städer.
Mm.
Och det beror ju på vad du har vattenintagen också till dricksvattnet. Du är i de här dricksvattentäkterna då. Har du dem nära utsläppen, ja, då får du i dig mera ju.
Mm.
De borde ju ligga mycket, mycket längre ut kanske, ut på djupet. Ja, Jönköping, de har ju liksom ut på djupet. Men då har de ju också avloppsutsläpp ut på djupet med. Så sen är det ingen som vet hur strömmarna går här heller i Vättern, för det finns ingen mätning.
Men vadå, avloppsvattnet går rätt ut i Vättern?
Ja, visst. Mm. Det går ju liksom i pipelines ut, eller trummor som är byggda för det. Då.
Så om jag... Vi säger att jag åker till Vadstena nu då. Vadstena.
Ja.
Så dricker jag bajsvatten helt enkelt.
Nej, det är inte så. Det beror på väder och vind också. Mm. Men du får ju ut det som kommer ifrån. Ja. Som kommer ifrån avloppsreningsverket. Som går ut på ena sidan staden och sen så tas vattnet in på andra sidan staden. Har du då, på sommaren då, så har du Göta kanal som är igång. Va? Så då har du avrinningen via Motala ström där från Vättern. Mm. Mm. Så det vattnet tas ju, så vi vet ju inte strömmarna med, är det pålandsvind eller vad ska man säga? Jag kommer från kusten. Men har du östlig vind ju, så ja, då trycks du upp och sen så går du ju längs med sjökusten då så att säga.
Men det låter ju som en härlig cocktail liksom av diverse, ja, jag vet inte, bakterier med mera.
Ja, det är det.
Men, alltså, jag känner mig inte jättesugen så.
Det kanske inte är så farligt att ta ett glas mitt ute på Vättern. Det kan inte. Men ta det inne i någon av de här veckorna då du har utsläppen där.
Mm.
Jag hade inte ens velat man får ju hålla munnen stängd om man ska ner där liksom. Jag kan säga det att jag är ju dykt i de här utsläppen också.
Mm.
Och jag dök kanske efter Visingsö. Vi gjorde Visingsö, Munksjön där. Sen så gjorde jag Olshammar. Sen efter det så blev jag prickig runt halsen. Och sen så spred det sig ner på torsen. Svampinfektion. De visste inte, kunde inte reda ut vad det var för någonting.
Efter ett dyk i Vättern?
Efter dyk i Vättern. Men det var ju dyk i utsläppen. Liksom. Det tog mig ungefär mellan 5 och 6 månader att bli av. Men det fick kleta in mig morgon och dag. Eller morgon och kväll med det här, med medel då, för att försöka bli av med den här svampinfektionen som satt sig i huden. Jag hade vatteninträngning då när jag dök vid Visingsö, med vid det utsläppet där. Trängde in vatten i masken och bara kände kemikaliestanken inne i, och man fick blixthuvudvärk som satt i flera timmar. Jag tror inte folk förstår liksom. Det är svårt att visa på film med kemikalier, du ser ju inte dem. Va? Men vi ser cyanobakterierna som blir så blir kontentan av det och algbildningen bak därefter. Mm.
Men vad, om jag bara ställer frågan, vad, jag menar politikerna, du har varit och pratat med dem och försökt få dem att ta det vidare. Ni har gjort den här filmen, och som du säger, när ni släpper en minut av denna film så är de jätteintresserade, journalister nappar och SVT kommer. Men när filmen släpps,
ja, vi la ju den till SVT då. Mm. Så den låg ju faktiskt på SVT 8 månader och de förhalade och drog ut på det här då liksom jättelänge.
Mm.
Medan TV4 skickade vi in till de som nej efter 2 dygn då.
Mm.
Men just då, för då ägdes ju de också av de som äger pappersbruk.
Mm.
Ska man ju tillägga då.
Mm. Men det är det här jag menar, så här, i ett land som jag tänker är så fritt och demokrati och vi får säga och tycka och tänka precis vad vi vill och alla har rätt att få ta del av det som är sant. De borde ju, det borde ju vara hugg, ja, men det borde ju vara huggsexa.
Ja, man tycker det ju. Men, ja, men eftersom den låg så länge så misstänker jag ju att de tystade alltid. Vi skickar den till alla tidningar i Sverige. Alla miljötidningar, e-tidningar, så det var inte någon som tog det då.
Mm.
2020.
Mm.
Och flera kanaler, tv-kanaler med liksom. Vi skickat den utomlands med.
Mm.
Jättekonstigt att man inte vill ha en liksom seriös debatt. Även de som gör utsläppen, då, det är ju efter, det är ju lagstiftningen som det är fel på. Det är ju liksom inte fabriken, de gör ju bara efter lagstiftningen vad den säger. Va?
Mm.
Det är därför det här pågår. Men de måste ju också vara intresserade av att lösa tekniken. Kan de rena det här, då kan vi sälja det över resten av världen, eftersom de har ju kopierat vår kemikaliefällningsteknik från avloppsreningsverken.
Mm.
Och amerikanerna är kopierade på 70-talet och resten av västvärlden. Men vi var så effektiva med den här kemikaliefällningen som vi har.
Mm.
Så alla sitter i samma båt idag då, fast det är bara, vi har ju facit i USA, andra länder med större befolkningar. Det har gått snabbare, där sjöarna är helt gröna, det går knappt att bo och leva vid dem längre.
Mm.
Och det är ju för de här avloppsreningsverksutsläppen. Så vi har facit på det utomlands och vi är sakta på väg ditåt, för vi är mindre befolkning här i Sverige. Vi är ju bara drygt halva befolkningen av London. Mm. På ett jättestort geografiskt område.
Mm.
Men det går sakta, går vi mot den punkten där vi kanske inte ens kan bo vid sjöarna längre, om det får fortsätta.
Mm.
Vi ser ju dykarna här som har rapporterat in de sista 20 åren, så har de sett att sjön har bara blivit grönare och grönare och grönare. Men det, man kan ju vända det här, va? Det gäller ju då försöka ta bort så mycket av de här utsläppen som möjligt, eller försöka rena dem. Sköta reningen mer på land.
Mm.
Där vi har kontroll på det, för det mesta går ju ut i vattenfasen också.
Mm.
Och vi vet ju inte hur illa det är Vättern heller, för det är ju ingen som har varit och filmat här för 60, 70, 100 år sedan under vattenytan eller haft någon koll.
Ja, men
industrins utveckling, alla de utsläppen från 1800-talet och framåt. Va?
Mm.
Vi har ju sett i artiklar när man har gått ut mot oss, då man hävdat att vattnet är lika rent som på 1800-talet och sånt här. Då liksom jag har,
vem har gått ut och sagt så?
Ja, det har man ju sagt. Då, liksom, jag har sett i 2 artiklar även. Jag är från Skåne då, men det var ju även här i Munksjön då.
Mm.
Där man gick ut och sa det då, det var länsstyrelsen som sa det.
Mm.
Representant därifrån.
Mm.
Men det går inte. Det, ja. Nej, men det är, då måste jag ha rätt förutsättningar för att klara jobbet.
Mm.
Vi måste ha dykare som är ner och tittar och måste kunna ta på fler prover på det som är viktigt. Vi kan inte hålla på att kolla syrehalt. Det ger oss ingenting liksom, när det är fullt med kemikalier och annat och bottendöd. Mm. Svavelväte, metan, gas och så vidare.
Men så här, det här är bara vad jag tänker. Om det finns ett genuint intresse så är det ju plätt lätt att plocka fram pengar till absolut. Dykare. Ja. Till, alltså så här, men det måste ju finnas ett intresse. Mm. Och när du inte ens får komma till tals, när du inte får presentera och... Ja, men det känns ju inte som att de kastar sig över dig direkt.
Nej, vi var ju beredda att öka till riksdagen med alla professorer och alla som har varit med delaktiga och ställas där så de fick säga sitt. Liksom. Människor som har jobbat 30-40 år med vattenvård och som är några av de mest kunniga i Sverige på området. Mm. Att inte de får komma till tals, det är liksom... Jag är väl inte... De som kan förna att tala mycket bättre. Då, liksom. Jag som Kjell Andersson då, som har hållit på med det här i decennier. Mm. Som sitter på en enorm kunskap och bildbank. Hur det ser ut runt omkring vår kust. Att inte plocka in han och lyssna. Mm. Att inte plocka in folk som kan det här med kartering och kartteknik. GIS-ingenjör till exempel.
Men varför tänker jag så här? Ja, jag menar... det kan inte du svara på, men jag tänker alla dessa reningsverk som bara får spy ut sin skit i som det heligaste vattnet som vi ska dricka.
Mm.
Ja.
Mm. Där hade vi behövt ha forskningsutveckling på det så att man fixade till det ännu bättre. Mm. Och det måste gå snabbare.
Mm.
Så... Ska vi rädda något klimat för framtiden? Så, eller, jag gillar inte det ordet klimat. Mm. Utan det här handlar om miljöföroreningar. Miljöförstörande utsläpp. Mm. Som fördärvar naturen kring utsläppen. Och oss i förlängningen. Det är vad det handlar om. Och vi måste ju beta av det här kommun för kommun. Liksom, och bryta ner problemet i sina beståndsdelar. Mäta in det så vi förstår vad det här handlar om.
Så vad kan vi göra? Vad kan jag göra alltså, på individnivå?
Nej, man får gå på de politiker man känner. Va? Eller så får vi helt enkelt... Jag ser ju inte att det här fungerar överhuvudtaget med något av de politiska partierna som sitter just nu. Som vi har. Som representerar folket. För ingen av dem har gjort några som helst åtgärder här under alla de här decennierna. Där vi har pratat om det här, de här hoten och alltihopa det här. Liksom.
Mm.
De har inte kommit till insikt.
Nej.
Vad är Miljöpartiet i det här? Liksom? På riksdagsnivå, alltså kommunalt så fungerar det. Där har du fantastiska människor som gör jättemycket inom alla partierna. Som ställer upp för nationen. Mm. Går in och tar sitt samhällsansvar i samtliga partier.
Mm.
Men sen så när det ska komma till beslut och motioner uppåt så tar det stopp. Jag har ju läst alla de här motionerna från alla partierna som kom nu efter filmen. Och kom, för det hände väldigt mycket ändå. Va? Även om det var tyst i media så blev det mycket. Men de dansar liksom runt ämnet hela tiden.
Mm.
För det handlar ju om att lägga pengar med, va? Men det är inte en enda åtgärd som går ut på att kartera eller sätta in några strategiska åtgärder. Mm. Eller så vi kan samhällsplanera på något vettigt sätt.
Men jag tänker, det är som elefanten i rummet. Man,
ja, alltså. och då får vi helt enkelt rösta bort dem. Då får, när vi röstar in någon annan då, istället.
Mm.
Då röstar jag hellre på Ulf Bejerstad och knapptryckan eller vad som helst. Mm. Och kan de inte trycka på vettigt på knapparna uppe i riksdagen, då får vi väl själva trycka på de knapparna och då ändra det, så blir det direktdemokrati som man har i Schweiz. Då.
Mm.
Nej, klarar inte de som ska representera oss och göra jobbet, då får vi väl fixa ett parti som fixar så att vi själva får trycka på knapparna. Det är Svårare är det ju inte.
Ja, det vore ju fantastiskt. Tror du att det är så enkelt?
I realiteten är det ju så enkelt. Liksom, vad Ulf och de säger där ju då. Ja, det, ska de, är det, om man kan ta ett exempel, då är det Försäkringskassan eller läkaren som bestämmer om man är sjuk. Mm. Idag har vi ju klubbat igenom det så att det är ju Försäkringskassan nästan som bestämmer om någon är sjuk eller inte. Det är sanslöst, eller hur?
Mm.
90% av befolkningen vill ju att det ska vara läkaren som bestämmer om man är sjuk eller inte. Inte Försäkringskassan. Ska vi ha en folkomröstning? Ja, tryck på knappen. Ja.
Mm.
Men det är det här att de gör ju går ju hela tiden emot vad majoriteten egentligen vill.
Mm.
Och när man tittar på din kanal och allt det andra som ni, de du intervjuar, så är det ju samma sak.
Mm. Ja, alltså, det är en röd tråd. Och det är, det är inte så svårt att lägga pusslet.
Nej, verkligen inte. Liksom.
Mm.
Det räcker man lyfter på fläken till något av de här ämnena. Liksom, och så ser man att det här fungerar inte. Det är kulissverksamhet.
Mm.
Vi kan börja på teatern istället.
Mm.
För det är vad det verkar vara. Ju.
Mm. Ja, men jag tänker ändå så. Vi behöver ju... Ja, jag menar vi kan prata med våra politiker. Men jag tänker så här, om jag hade suttit och tittat på det här programmet så skulle jag tycka att det kändes ganska obehagligt att dricka mitt vatten. Så vad rent så praktiskt, liksom, vad kan jag göra som individ för att... Ta hand om min egen hälsa. Ja, så. Jag menar, det börjar ju ändå med att jag skaffar en vattenrenare. Men jag kan också göra något mer. Men jag kan... vi alla behöver ju ta hand om oss själva. Jag är gärna en av dem som dricker destillerat vatten. Och det lät ju fantastiskt. Rynkorna försvinner. Och,
ja, men vi behöver rätt så mycket vätska liksom också. Kroppen.
Mm.
Därför blir man ju beklämd när till exempel då Agnes Wold som är professor går ut i TV och säger att det räcker med 2 deciliter kan man leva på. Och det kan vara kaffe och vin eller någonting. Bara det 2 deciliter vätska om dygnet.
Ja, men det
känns ju jättemärkligt när man hör en då som ska sitta där som representant, professor i TV.
Men jag bara tänker så. Jag tänkte säga mellan dig och mig, men det är inte mellan dig och mig. Men hon uttalar sig ju så dumt, så att, för det är ju helt befängt.
Det, vem hade mått bra på det efter en vecka, liksom, eller ens...
Men jag menar, vi vet
eller har någon sajt där man krossar hälsomyten. Ja.
Nej, men jag menar, alla som dricker kaffe vet att man måste kompensera det med vatten.
Ja. Ja. Och sen så jag hade förmånen av professor i klinisk genetik, då Lars Bäckman heter han.
Mm.
Han gick bort för många år sedan. Mycket kunnig person då. Men han sa ju det kaffe till exempel. Då, det enda som går in och fördärvar DNA-strukturen, det är koffein.
Okej.
Okay. Så det är därför det är gift som kommer in. Därför, och det tar flera timmar innan det når så djupt så att det når in till DNA-strukturen. Och det är därför vi blir pigga då efter 6-7 timmar. För då kroppen blir på alerten. Det är gift som kommer in. Mm. Det var vad han sa till mig. Och då hade de kört upp dosen till kakulak. Och de hade gjort studier på då 1000 gånger koffein. Då ändrades DNA-strukturen så mycket så att den utvecklade extra ben. Då.
Vad trevligt.
Fantastiskt. Va? Men det är ju då andra generationen då som blir påverkad.
Ja, men jag tänker
det påverkar här i livet, men nästa generation också som påverkar.
Vi verkar ju vara lydiga i Sverige. Vi exporterar mest vapen per capita. Vi köper mest lösgodis, tror jag, i hela världen. Vi dricker mest kaffe i hela världen. Det är många saker som vi gör i Sverige. Så att då kan vi se fram emot en generation med... En extra arm då eller någonting.
Ja. Nej, men det är väl mycket som är upp och ner. Om man säger.
Ja, men verkligen. Verkligen. Men jag Jag bara försöker tänka, jag menar du är med här och du sitter på en rik skatt liksom av information. Och det är en person här som undrar om den här, vad är det för typ av kartering som saknas? Så.
Ja, det är ju att mäta in alla de här utsläppen som vi har. Och lägga in det i en kartdatabas över hela nationen då. Så vi kan samhällsplanera efter utsläppen då, till luft och till land och till undervattenytor. Så vi ser hur mycket olika områden får ta emot. I dagsläget så finns inte den kartan att gå in och titta och ha som stöd för politik och myndigheter. Alltså vi är ju inte emot myndigheterna. Vi vill ju att de fungerar, därför har vi gjort den här filmen till exempel. Så att de får rätt förutsättningar för att få verktyg för att kunna planera kring det här på ett vettigt sätt. Idag finns inte det. Så enkelt kan man väl framföra det då liksom. Och man ska ju veta att mycket av de här utsläppen till luft, de går ju ner i närområdet i första hand och förgiftar marken då. Som en arkeolog, jag gjorde ett jobb vid Bråbäken. 2 kilometer från ett pappersbruket i Bråbäken där vid Norrköping. Då. Det var en gammal herrgård. Det skulle dra sig en järnväg igenom på marken där. Men marken var så förgiftad så att den jorden vi grävde upp, den fick köras till destruktion. Och den här herrgården ägde kommunen. Och där fick ingen bo över natt i den, utan man fick, de hade bara sån här, vad heter det, möten och sånt där på den här herrgården då, över på dagtid. Jag tror inte folk riktigt förstår att om man tänker att det är det här mesta som går upp till luften, det försvinner iväg och sen så hamnar det på andra sidan. Ja, en del kanske. Men huvuddelen går ner i närområdena. Runt omkring. Så det gäller ju även att kartera de här områdena på marken.
Ja, du lyfte in det själv. Jag har liksom suttit och tänkt på att vi... För det är ju såklart en del av allting. Jag menar precis som du sa, så man kör ut på åkrar med vatten från Vättern. Alltså så här, allt det här...
Rötslammet, det är ju avföringen som vi kör ut för att det ska bli ett kretsloppstänk. Men vi vet ju inte hur förgiftat det är eftersom vi inte kan provta på mer än 300 ämnen. Och de här REBAC-certifikat kallas det för. Ja, det innebär att man kör och så lägger man de här avföringshögarna, då, rötslammet, i en hög någonstans på någon betongplatta. Så är det utsatt för väder och regn då, klimatet, i ett par månader. Så tror man att det har avvattnat alla gifterna där, men det, så är det ju inte. Tyvärr.
Nej.
Och då vet vi inte, och tittar man på dem där solen ligger på då, så kan man ju se, blir det nästan en tunn hinna på det här grejset som är jättetunn. Och så nästan krackelerar med solen då. Och det är liksom mikroplast kan man väl säga, för det är flockningsmedel ifrån avloppsreningsverken då. Man fäller med flytande plast. För att det ska plocka då större kemikalier och ansamlingar och sånt här. Och annat då. Vi är basfenol, kommer det ifrån? Det är med cancerogent och det körs ut liksom och så här då.
Ja, men jag bara lyfter. Jag och min man tillsammans med vår dotter. Alltså för oss, när vi verkligen förstod... lite djupare kanske vad som hände lite här och där. Så vi bodde ju i en fastighet där vi insåg att vi hade mögel. Och det är ju några år sedan nu. Och vi tog ju ganska direkt dit en av de ledande som undersöker så här mögelspecialister. Så. Och han kollade också av vår luft i lägenheten. Och det var ju katastrof. Och sen gick han ut och mätte ute då. Och så sa han så här, den här luften här ute, den kan man andas. Den är helt okej. Och så gick vi in en gång till. Och det var ju ingenting vi kände, det var ingenting som doftade. Och så tänker jag bara, jag menar det du pratar om är vatten, du pratar om vad som finns i marken och kanske liksom luften rent generellt, men så tänker jag att det vi upptäckte när vi förstod att vi bodde i ett mögelhus var att vi förstod att vi inte var ensamma. Och där har vi ytterligare en sån här sak, en aspekt som jag kom på att jag kanske borde intervjua en av dem. Alltså vi la ju ner oerhört mycket tid på det här i 4 år. Och det var ju bara locket på. Locket på, locket på, locket på. Och vi inbillade oss. Trots att vi kämpar ju bland annat med miljöförvaltningen. Och där är ju omvänd bevisbörda.
Ja.
Och trots
men,
det
så... Men, ja. Jag får sticka in där. Ja. Men, när det gäller då man ska prata med någon då som sitter på någon sån här förvaltning.
Mm.
När du kommer med någon miljö... Jag har ju varit med fiskare och sånt där. Du har pratat med miljöchefer och sånt där. Men det är det att... Det blir klubbat i en nämnd vad de ska göra då. Liksom de får en påse pengar och sen så vad man ska göra under ett helt år.
Mm.
Kommer du från sidan med någonting under det här året? De har ju sin verksamhet att tänka på. De har inte tid att sitta med någonting nytt. Utan tågordningen är att det måste gå via politiken. Så att det tas upp så att det hamnar i nämnden. Jag tror... De flesta av Sveriges befolkning vet inte de här grejerna. De är inte insatta i hur det fungerar. Ringer du upp med att vi har problem? Ja, det är klart de vill veta om det. Och att tjänstemannen är den bra tjänstemannen så lyfter de det till politiken. Men det är inte så det fungerar. Utan du måste komma in liksom med en skrivelse till kommunen. Då tar man tag i det så hamnar det på nämndmöte. Så klubbas det om det ska bli några åtgärder då.
Mm.
Annars så kan man stånga pannan blodig liksom, för det är samtal efter samtal liksom.
Mm. Ja, för mig så, jag måste ju ändå säga så här, jag skulle nog inte sitta här och göra de här intervjuerna om jag inte hade varit med om den upplevelsen.
Ja, och jag kan ju säga det en sak med som tjänsteman på kommun också, har jag varit i 6 år liksom. Jag är inte det längre, men att vi tog bort tjänstemannaansvaret här i Sverige, det är ett av de största misstagen vi har gjort.
Mm. Tror du att det kan finnas en anledning till att man har valt att ta bort det?
Ja, det tror jag. När man ser hur allting fungerar så...
Mm.
Så är det ju av en anledning.
Mm. Någonting vi upptäckte under vårt detektivarbete under de här 4 åren var att ganska många sitter på många stolar. Så... Och det blev vi väldigt förvånade över. Liksom att den personen jobbar där och den personen har ihop det med det. Och det... Ja.
Ja.
Mm.
Nej, men jag tror det behöver komma någonting nytt. Och man får hoppas på ungdomarna. Va? Jag ser det lite så här med... Jag är varken höger eller vänster.
Mm.
Jag ser mig bara som observatör på den här planeten. Och när man ser det utifrån, då man ska ta det evolutionära perspektivet på hur det här fungerar, så har du ju naturen, då lyfter du ut vissa träsorter, vissa djursorter och sånt där, så kollapsar det ekosystemet.
Mm.
Och vårt samhälle, det är bara en blåkopia på det här ekosystemet, för vi är en del av naturen, men det är precis som att vi har glömt det.
Mm.
Så lyfter du ut snabbköpskassörskan, du lyfter ut läkaren, politikern, företagsledaren, så kollapsar det samhället med.
Mm.
Det bygger på samma principer.
Mm.
Men då har vi ställt upp det i polemik då, att vi har partier där man bara ser det arbetsgivaren, arbetstagarens synvinkel då.
Mm.
Som några skäggiga gubbar satt upp på 1800-talet. Jag förstår inte riktigt den här politiken. Det kan ju omöjligt representera samhället i stort. Hur det ser ut egentligen.
Nej.
Vad det är som pågår och vad vårt samhälle egentligen är. När man ser det ovanifrån. Hur det fungerar, hur det interagerar.
Mm.
Vi har byggt in oss i en helt tokig polemik.
Mm.
Vi måste ifrån den här polemiken helt enkelt.
Alltså det som bara slog mig nu när jag lyssnar på dig, tänker jag så att det kanske inte är så, alltså, så här, alltså det är som det är, men det känns som att det är någonting som driver på. För det som sker och händer just nu verkar ju göra att folk i rasande fart faktiskt vaknar till liv och undrar, men ursäkta, men vad fan är det som händer? Ja,
men det blir tydligt för alla att se. Va? Det blir tydligare för varje dag, tycker jag.
Mm.
Allting som händer. Liksom. Också, vi ser ju vilka alla det är som gör de här åtgärderna och allt som inte fungerar.
Mm.
Men klart, läser man bara 1, 2, 3 tidningar och du tittar bara på TV-nyheterna, då är man inte kanske riktigt med. Va? Vi ser ju här nu att vi har ju hamnat in här på något lustigt vis i alternativmedien då med vår film. Va? Men jag sätter mig hellre själv och tittar på alternativmedia kanske. Mm. Där man då kan lyssna till många av våra världsexperter inom alla möjliga ämnen. Det spelar ingen roll vad det är. Ofta så ligger deras föreläsningar eller intervjuer i sin helhet på nätet. Liksom.
Mm.
Du kan lyssna på hela föreläsningen 1-2 timmar. Istället för att sitta och läsa någon kanske ytlig artikel i någon tidning som är skriven av någon som inte har någon djupare insikt. Och där det mesta är fel. Liksom.
Mm.
Ja, men så när det gäller då om vattenvård och annat. Då sitter man hellre och lyssnar på experterna. Då, vad de säger på en föreläsning.
Mm.
Och de kommer ju aldrig ut i några tidningar. Jag har inte så knappt sett någon liksom som fått... Där man ser någon helhet kring det vi säger som kommer ut och kommer fram. Mm. Och det här gäller ju inom alla ämnesområden i stort sett. Och jag tror våra barn är nog bättre på det här. De går ut och tittar på alternativmedierna och ser det. Jag ser den som helt utskälld då, liksom om man tittar på de stora medierna här nu. De skäller ju jättemycket på alternativmedierna. Det är bara foliehattar och grejer sånt där. Jag tror inte de har en aning om vad de pratar om egentligen. Istället för att läsa en uppstyltad forskningsrapport på 90 sidor så kan du lyssna på han som har gjort forskningsrapporten och hans konklusioner på en timme.
Mm.
Och få en fördjupad bild då.
Ja, men jag tänker så, vi kanske ska tacka Agnes Wold. Jag menar, när, jag tänker lite tvärtom. Allt hon säger så kan man nästan misstänka att det kanske är tvärtom när hon uttalar sig att anknytning är inte viktig liksom i förhållande. Alltså med små barn och vatten är ingenting du behöver. Det går, på deciliter vin går lika bra. Jag tänker så här, det är nästan som en måttstock.
Det är ju komedi. Ja. Liksom. Det är ju...
Men jag tänker faktiskt, tack Agnes.
Tack. För att du... jag tackar med Agnes.
Men det är ju någon form av vägledning, det blir ju som ett omvänt rättesnöre.
Hon slussar ju över dem till alternativmedien istället.
Ja, så är det. För det börjar ju, det är, liksom, det är det jag menar, om du har någon form av kompass här inne så måste du känna att så här, det här är ju helt uppåt väggarna. Det är ju, det är ju bara liksom clownnäsan och peruken som fattas, tänker jag. Ja.
Ja, jag undrar lite över alla de här journalisterna med, om de dricker vatten eller de kanske dricker den här trycksvärten från tidningen istället, eftersom själen verkar vara helt svart på dem.
Mm.
Eftersom de inte står upp för oss och barnen. Och...
Nej.
Och den här förgiftningen och alla människor som är neurogenetiska skador och sånt här liksom... Man gråter inombords när man... Jag kan inte förstå det liksom.
Mm.
Det här drabbar dem också. Garanterat.
Ja, men det är klart det gör. Och det är därför som jag tänker så här, vi alla har ett ansvar. Så att alla behöver resa sig upp och visa lite liksom civil courage. Och... Vi kan inte så här, jönsa med.
Absolut inte. Jag tycker ditt program, jag har ju sett flera avsnitt, va? Och jag tänker att du skulle nästan döpa om det. Det handlar egentligen inte om mod i grund och botten, utan det handlar ju om kärlek till våra medmänniskor. Mm. Kärleksfulla människor borde det heta. Det är vad det handlar om.
Mm.
Alla de här människorna, de gör ju det av kärlek till sina medmänniskor. Att vi tar hand om varandra. Jag har bara kärlek till alla medmänniskor. Och till den här jorden vi trampar runt på. Liksom. Att vi, vi lämnar över det på ett vettigt sätt till våra barn. Vi kanske, vad säger du? Har du några fler frågor?
Nej, men det var ju ett perfekt avslut faktiskt. 1:22 liksom. Jag vet inte. Jag tittade till på klockan vid 41 och så tänkte jag, wow, har vi gått så fort? Men tack Andreas. Jag menar, det du gör
tack
det
är helt...
Tack. Men jag menar, nu berörde vi kanske inte
artikeln här som jag släppte. Jag gjorde ett öppet brev till totalförsvaret, men du kan ju lägga det under i...
Men jag tänkte det, att jag lägger in det.
Så får folk läsa. Så är det en länk till filmen också. Och tidigare avsnitt om modiga människor med mig och Kjell Andersson ligger i länk där på den. Alltså.
Ja, för jag menar, det är som sagt det du gör. Liksom. Det är superviktigt.
Ja, jag menar, alltså, det går att lösa problemen. Men dit vi vill ju komma dit för att vi löser problemen. Och det går. Du ska göra en intervju till med Kjell Andersson där han berättar om hur de har återställt bottnar och sånt här. Och att det faktiskt går.
Och det är ju det. Alltså, så här, alla människor behöver hopp. Liksom. Det får inte vara nattsvart.
Det behöver vi mer. Alltså, en sak till. Va? Det är många där ute som är kanske rädda när vi hör om Ukraina och allt möjligt som händer. Va? Men säg det. Lägg ner tidningen och stänga av tvn och de här nyheterna. Du behöver inte sitta och lyssna på det dygnet runt, utan jag går in kanske en gång i veckan eller var tionde dag. Sen bläddrar jag igenom tillbaka föregående vecka. Men du är inte i det hela tiden. Varför? Går man i det alltihopa det här rädslopropaganda som det är? Varför? Det är bara mörker. Man lyfter inte upp de bra grejerna i samma utsträckning som man lyfter upp det negativa. Det blir för mycket negativitet dygnet runt. Och sitter du på ett jobb där du hela tiden bara hör nyheterna, maler på varje halvtimme, varje timme liksom. Ja, då får du det hela tiden i bakgrunden. Och det drar ner dig i din positivitet så att du blir liksom negativ utan att du tänker på det över tid.
Ja, men det är bara
någon promille som håller på med brott och grejer här i Sverige. Det är inte allihopa. Va? Vi har ju inte hjälpt varandra, du och jag till exempel. Eller våra familjer och så här. Jag lever inte där det händer massa grejer. Skulle tidningarna och nyheterna skildra verkligheten där ute så hade det varit 90% bra nyheter. Kan? Egentligen. Men folk glömmer det, för vi bombarderas hela tiden av all den här negativiteten. Så vi slår ett slag lite för att titta. Men man gör det liksom med lite jämna mellanrum så att man inte har det hela tiden överhängande. Då blir man gladare. Och så söker upp de med positiva nyheterna.
Ja, för det är ju en sanning att vi blir som vi umgås. Alltså saker blir ju som vi tänker.
Precis. Då måste jag bara säga en sak, eftersom du sa det då. Våra barn, de kommer in här i världen som en blank canvas. Vad målar vi med för färger liksom? När jag blev förälder här så skulle jag leta upp böcker i biblioteket, lite feel good till min grabb. Men det var jättesvårt att hitta något bra. Ofta så handlar det om att man ska skrämma barnen. Det är om vampyrer och det är pirater och det är allt möjligt sånt här liksom. Det ska alltid vara någon sån här skrämslogrej i det. Och det har ju tagit över sen, så det vi sitter och tittar på här dygnet runt på tv, vad är det? Mord och utrustningsprogram. Och böcker, det är liksom, vad är det? Mordhistorier. Det säljer ju skitbra här i Sverige. Det är sanslöst.
Jag har börjat prenumerera på någon sån här amerikansk, men jag vet inte, en kanal som i alla fall gör väldigt annorlunda filmer, som det är alltid happy ending och De kanske är lite cheesy, men det känns så mycket bättre.
Ja.
Ja. Alltså jag orkar inte. Vi behöver fylla på med bra.
Ja, man behöver den där framtiden, den positiva nöjet som det kanske var mer av på 50-60-talet. Till viss del med hela den här utvecklingstekniken som kom. Vi reste till månen och allt det. De hade en framtidstro. Jag menar, vi måste ha tillbaka den. Annars får vi skaffa tidningarna som börjar med det istället. Och nyheter som rapporterar mer om allt positivt som händer. Det är massvis med grejer som händer ute. Och på alla universitet och teknikföretag och allt det här bra som kommer.
Ja, så att jag tänker bara, om vi så summerar då, så tänker jag att det är inte fel att vara medveten och utbilda sig och se vad som faktiskt händer framför oss. Till exempel som det här med vatten. Men okej, nu vet vi det, och vi kan bidra till förändring, men liksom fortsätt fokusera på det positiva och på det vi faktiskt kan förändra.
Ja, så filmen är ju skrämmande. Vi bidrar ju såklart till det, va?
Ja, men den är ju viktig.
Men vi kommer aldrig till debatt där vi kommer med de här mer positiva grejerna, för det är det vi ville diskutera, hur vi löser detta. Så gå in och titta på förra avsnittet till slutet här med modiga människor, så drog jag en hel del om hur vi löser problemen också.
Och filmen är ju jättebra, så titta på den också, tycker jag. Jag slår ett slag för den. Ja. Jag tänker att tittarsiffrorna ska gå upp nu. Ja.
Jag hoppas vi på.
Ja, ja, men du.
Det var då.
Det är ju det. Det kan hända mycket det här året. Men absolut. Tusen tack, Andreas.
Tusen tack själv.
Och tack alla som har tittat, det är fantastiskt. Jag blir lika glad och rörd och berörd varje gång. Ja. Så.
Ja, tack. Och tack alla där ute och alla ni som ställde upp för att göra filmen också, om ni tittar på detta. Supertack.
Tack. Så.